Den bok som du just nu, kära konfirmand, har i din hand, eller i alla fall har fått, den kommer du att få dras med under hela konfiåret. Du kommer att få bära den med dig till och från varje torsdag tillfälle. Torsdag efter torsdag efter torsdag. Du kommer få lära dig att slå upp i den här Bibeln, förstå hur den är uppbyggd. Du kommer få höra några av berättelserna. Du kommer få vänja dig vid olika ord och namn och begrepp som precis så här i början av konfan kan låta lite som ett främmande språk. Ni kommer att få gå på gudstjänster, precis som idag, här eller i Jonsered eller någon helt annanstans. Och ni kommer få höra på präster och pastorer som berättar om Gud, som läser ur den här boken, läser ur Bibeln och påstår att det som står i den här jättegamla boken kan ha just med dig och hur du väljer att leva ditt liv att göra. Den här boken är relevant för varje människa och varje människas liv. Och Bibeln, den består av massa olika böcker. Bibel betyder bibliotek. Och den skrevs av flera olika författare under en tidsrymd av flera hundratals år. Den skrevs framförallt av män. Den handlar huvudsakligen kanske om män. Finns en del kvinnor också. Och den är väldigt påverkad och präglad av den kultur och det sammanhang som de olika författarna fanns i och levde i. Därför är det viktigt när man läser Bibeln, man hör de här berättelserna, att man också tänker på det som man brukar kalla kontexten. Det som är sammanhanget runt den här berättelsen, runt den här personen som det handlar om. Vem skrev det här? Varför skrevs det här ner? Till vilka skrevs det? Och hur såg samhället ut då? Om man tar på sig de glasögonen utifrån det, så kan man förstå mer av berättelserna än bara just det som står där. Man kan förstå, vad säger det här in i mitt liv idag? Hur kan det här vara relevant för mig idag? Och Bibelns olika berättelser och lärdomar är grunden för många av de lagar som finns i vårt samhälle. Det är grunden för mycket av den etik och moral som finns nerärvd generation efter generation efter generation. Du ska inte döda, du ska inte stjäla. Ljug inte. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Älska din nästa så som dig själv. Vänd andra kinden till. Älska dina fiender. Allt det här är sånt som Bibeln säger in i människors liv, har gjort i hundratals år och fortsätter göra även idag. Och jag hade en tonåring för några år sedan på ett läger. Jag tror han var 16-17, någonting sånt där. Han hade åkt med på flera läger, både sommarläger och vinterläger. Så där, och fanns med i gemenskapen, men var inte troende själv. Men så hade vi en gudstjänst den sista kväll då man fick lov att komma upp och bara så här, dela någonting. Om man kände någonting, men det här vill jag berätta, det här har Gud gjort i mitt liv, eller det här vill jag dela, eller lite sådär. Och då gick den här killen upp och så sa han att, ja, så jag är inte troende sådär, va, men jättedålig imitation bara för att ni ska förstå att jag säger, jag är inte troende sådär, va, men alltså, jag vill ändå bara säga att det här med Jesus, han kan inte hjälpa en att vara en schysstare polare, va, så det är ändå ganska bra. Och tack, och så kan jag satsa. Och han hade fattat jättemycket. Förstår man det? Att det Bibeln lär, det Jesus lär, den person han är, kan vara liksom ett gott inflytande i mitt liv, oavsett om jag tror eller inte. Då har man förstått jättemycket. För det är det vi tror att Bibeln kan få vara för er konfirmander, kanske spiller över till er föräldrar också. Att brottas med de här texterna, att brottas med de här sakerna som Bibeln påstår, att brottas med det här sättet, den här moralen som Bibeln lyfter fram. Att vad är det att älska sin medmänniska? Vad betyder det för mig? Vad betyder det för mig i det samhälle vi lever idag? Vad gör det med mig när jag möter tiggare, när jag möter människor som inte har samma politiska uppfattning som mig? Vad gör det med mig när jag möter människor som jag kanske har lite svårt för? Vad är det att älska min nästa mitt i det jag finns i idag? Vad har jag för ansvar för den värld jag lever i? Vi tror att Bibeln kan få vara viktig för konfirmander och för människor överlag. Just för att den ifrågasätter saker. Just för att vi kan få brottas med de här texterna. Och se vad Jesus säger om hur man kan vara en schysstare polare. Men som kristen så tror jag också att Bibeln är mer än en samling av mer eller mindre goda tankar. Jag tror att Bibeln är Guds ord. Jag tror att Gud kan, att Gud vill och att Gud faktiskt säger någonting till mig personligen genom de berättelser som finns där. Att Bibeln säger mig någonting om vem Gud är. Hur han är. Och att Bibeln säger någonting om vem jag är. Att jag är skapad. Att jag finns av en anledning. Att någon ville mitt liv. Att jag är menad. Att jag är älskad. Att jag är värdefull. Och att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Och jag tror, eller jag vet, att Gud älskar också dig. Och när man läser Bibeln så är det bra att göra det i grupp. Man kan sitta själv och läsa Bibeln hemma. Men den är ganska svår just för det här som jag nämnde inledningsvis. Att den är skriven i ett visst sammanhang. Och den är skriven för länge sedan till vissa personer och individer. Och då behöver man brottas med texterna för att kunna förstå dem. Och det gör man bäst tillsammans. Och det kommer vi göra under konfa-året. Och vi kanske kommer fram till att vi tycker helt olika om saker. Och så är det. Och skulle man göra någon slags enkätundersökning över kristna överlag så tycker vi ganska olika. Vi är med även om vi bekänner oss till samma Gud. Så får det se ut. Vi tycker till olika. Vi tänker olika. Men vi kan brottas. Vi kan fundera. Vi kan diskutera. Och i allt det här vridandet och vändandet av Bibeln så kan man ändå få tag i någonting som är relevant idag, i vårt samhälle idag. Och det Karin läste inledningsvis från Johannes evangeliet, som är en av berättelserna om Jesus, när Jesus fanns på jorden, så finns det då den här versen, och det hon läste brukar kallas för lilla Bibeln. Att ty så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son, så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Det är det vi tror. Det är det som är kärnan i den kristna tron. Det är det Bibeln berättar om och pekar mot. På olika sätt lyfter fram. Det är också det vi sjöng i en av lovsångerna vi sjöng här. När vi samlade in pengar sjöng vi det man brukar kalla för trosbekännelsen. Att vi tror på Jesus Kristus. Och det vi ska göra härnäst i gudstjänsten, det gör kristna runt om i världen och har gjort i alla tider för att påminnas om just det här. Att Jesus dog för oss. Att Gud älskar oss så mycket. Att han vill ha en relation med oss, med dig och med mig. Att Jesus uppstod igen och att Jesus en dag ska ställa allting till rätt. Så att allt som är fel och sorg och smärta och trasigt i den här världen ska förlora sin kraft, förlora sin makt. Och att allting ska ställas till rätta så att ingen sorg och inga tårar ska finnas mer. Vi ska fira nattvard. Och kanske så har du gjort det förr. Kanske är det här första gången du ens hör ordet nattvard. Och därför ska jag förklara lite vad det är för något, vad det innebär. Och strax innan Jesus blev fängslad, tillfångatagen och korsfäst, så firade han påsk tillsammans med sina lärjungar. Och nu kanske någon sitter här inne och redan vet det, att påsk firar vi för att Jesus dog, nu förstår jag inte. Men Jesus firade då den judiska påsken, den judiska högtiden då man firade och uppmärksammade att Israels folk hade befriats. De hade varit slavar i Egypten men befriats, och så uppmärksammar man det och firar det man kallar påsk. Vi kristna, vi firar påsk för att komma ihåg att Jesus dog, att Jesus uppstod för oss. Har ingenting med ägg och kycklingar att göra, även om det är väldigt härligt det också. Men strax innan Jesus blev fängslad och korsfäst så firade han då den här påskmiddagen tillsammans med sina lärjungar, sitt gäng. Och i Lukas berättelse om Jesus ur Nya testamentet så står det så här: när stunden var inne la han sig till bord tillsammans med apostlarna. Han sa till dem: hur har inte jag längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger er, jag kommer inte äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare med vin och han tackade Gud och sa: ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sen tog han ett bröd och tackade Gud, bröt det, gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Nattvarden är en påminnelse om just den här måltiden, om vad det var Jesus gjorde. Och den har firats i kristna kyrkor och gemenskaper ända sedan dess. Ända sedan Jesus och hans lärjungar firade den här påskmåltiden tillsammans har man firat nattvard genom olika, eller alla tider. Och det finns olika ordningar. Man brukar säga att det finns ett ord som heter liturgi, som handlar egentligen om ordningar. Alltså i vilket sätt står vi upp, sitter vi ner, läser vi böner, vad gör vi liksom runt i kring den här nattvarden. Och det ser olika ut i olika kyrkor. Det finns, antingen så använder man bröd eller så använder man det som vi gör, oblater kallas det, som ett litet kex kan man säga. Inte så jättegott kex, men det är ett litet kex. Här har vi alkoholfritt vin. Det är vanligt i frikyrkorna att man har alkoholfritt vin för att frikyrkan växte fram samtidigt som nykterhetsrörelsen växte fram i Sverige. I svenska kyrkan så har man i stort sett alltid vin med alkohol, en alkoholhalt. I katolska kyrkan får man inte ta emot nattvarden om man inte själv är katolik. Den är stängd, den nattvarden. Och i svenska kyrkan är det egentligen dopet som avgör, men det är lite sådär församling till församling. Det är ganska öppet att ta emot nattvard även där. Här hos oss i Sävedalen så säger vi att man får ta emot nattvarden om man vill söka sig närmare Jesus. Då är man varmt välkommen att delta i det här nattvardsfirandet. För vi tror att i det här brödet och vinet, i det här kexet och den här druvjuicen, så möter vi Jesus själv. Det händer någonting här som är ett mysterium. Visst, det är en symbol och det är en påminnelse om att det här gjorde Jesus. Han firade den här måltiden, han dog för oss, han uppstod. Det finns en symbolik där som man minns. Men vi tror också att det händer någonting mer i nattvarden. Någonting övernaturligt. Någonting som är ett mysterium. Så att vi möter Jesus själv i det här brödet och i det här vinet. Och vill man söka sig närmare Jesus, vill man testa, vill man se, finns du? Så är man jättevälkommen att ta emot nattvarden. Eller vill man testa och se så här, vad är det här för något? Så är man också jättevälkommen att ta emot nattvarden här hos oss. Man brukar säga att tron är en övertygelse om det man inte ser. Det man inte kan ta på. Det man kanske inte kan smaka eller uppfatta med sina sinnen. Men som man ändå tror på i sitt hjärta. En övertygelse om det man inte ser. Det är tro. Och ni är varmt välkomna att pröva. Att smaka och se att Gud är god. Att vara med i den utsträckning ni vill i det som är våra gudstjänster. Ni konfirmander, ni måste ju gå på gudstjänster. Men att delta i den utsträckning ni vill. Och ni anhöriga föräldrar som är här, häng gärna på era konfirmander. Får ni inte för konfirmanden så kan ni ju liksom smyga hit efterhand, sitta längst bak eller sånt där. Jag har en syster som är 15, 16, 17. Vi är 7 barn. Det är inte så konstigt, jag kommer ihåg. Jag har en syster som är, hon konfades förra 2 år sedan. 00 är hon. Då är hon stor. När hon konfades så fick, och det skulle vara olika så här samlingar och så där, då fick mina föräldrar köra henne dit och vänta i bilen. De fick aldrig någonsin komma in. på någon föräldraträff förrän det var då konfirmationshögtiden. Då hade hon inget att säga till dem. De var alldeles för pinsamma, tyckte hon. Och vi systrar, vi fick inte heller riktigt alltid vara med. Men ibland fick vi vara med lite mer än föräldrarna, så det var skönt i alla fall. Men jag vet hur det kan vara, försöker jag säga. Att vara tonårsförälder vet jag inte, men att ha tonåringar runt sig. Får man inte komma in på gudstjänst efter sin konfirmans och smyg in och häng på i den utsträckning ni vill under det här året också. Det är ni som konfirmerar er, men det påverkar också hela familjen. Och det vill vi att det ska göra, att samtalen ska få fortsätta hemma och att ni ska få känna er lika delaktiga det här året som er konfirmand är. Så. Vi ska fira nattvard tillsammans, och rent praktiskt så går det till så att här i mittgången ungefär så står det två personer som håller i fat med oblater, såna här små kex som man får. De delar ut när de kommer, så säger de: Kristi kropp för dig utgiven. För vi påminner oss om att Kristus dog för oss. Och sen så kan man röra sig antingen åt det här hållet, där det står en person som håller i en bägare. Och då kan man välja om man vill doppa sin oblat i bägaren eller om man vill dricka ur den bägaren. Och så säger personen: Kristi blod för dig utgjutet. Det är inte blod, det är druvjuice. Det är en symbol för att påminna oss om att Jesus dog för oss, att han har uppstått, han älskar oss och han förlåter oss allt det vi har gjort fel i våra liv. Och sen så kan man röra sig som man vill i gudstjänsten. Går man åt det här hållet efter att man har fått sitt bröd, så står en person med en skål, och här kan man välja att doppa sin oblat. Det är svårt att dricka ur skålen, så man doppar bara och så dricker man det. Och sen om man vill så kan man jättegärna få tända ljus. Vi har två ljusbärare, en som står lite mer i hörnet, en som står här. Som en symbol för en bön eller någonting man bär på, det är mellan dig och Gud. Vi kommer att fortsätta att sjunga tillsammans. Och som Karin sa så är lovsånger ett uttryck för vår längtan efter Gud. Att vi vill tacka honom, vi vill vara nära honom, vi vill lära känna honom mer. Och man kan få stå upp och sjunga om man vill. Vissa kanske lyfter sina händer. Det kan också vara ett uttryck för att man vill lämna sig själv. Och man vill lämna sitt liv i Guds händer. Eller för att man vill upphöja honom. För att han är Gud. För att vi tror att han är Gud. Och känn dig fri att vara med i den här rörelsen så mycket. Eller så lite som du själv vill. Vi kommer att förbereda oss för nattvarden genom att be tillsammans. Jag tror att det ska komma upp på skärmarna. Gud, tack Tom. Vi gör så här, vissa grejer, vi står upp allihopa tillsammans om man har möjlighet till det. Så blir det liksom lite lättare med rörelsen sen bara. Då kommer bönerna komma upp här på väggen, och där det står ledare så läser jag, och där det står alla så ber vi alla tillsammans. Vi bär fram jordens bröd och vin. Möt oss med din himmelska glädje, Gud. Vi bär fram våra brister. Möt oss med din förlåtelse i Jesus Kristus. Och i samband med nattvarden får vi lämna oss själva i Guds händer, och då tar vi en stund tyst bön, då vi var och en av oss får tyst samtala med Gud om det vi vill lämna över till honom, det i våra liv som känns tungt eller trasigt eller på olika sätt har blivit fel. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på min mästares uppdrag: dina synder är dig förlåtna. Du är nu försonad med Gud. Låt försona dig med andra människor. Vi bär fram vår längtan. Möt oss med din heliga andes närvaro. Vi bär fram världens hunger. Hjälp oss att dela livets bröd. Och så som Kristus i den natt då han blev förrådd tog ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus skall komma åter. Kristus skall komma åter. Du sänder din son för att rädda världen. Vi tackar dig, Gud. Du sänder din ande över vår gemenskap. Vi prisar dig, Gud. Du sänder oss ut i tjänst för ditt rike. Vi ärar dig, Gud. Så vill vi be tillsammans, Herre, för det som är vår värld. Herre, du ser alla oroshärdar, alla konflikter, alla krig som pågår. Du ser allt, Herre. All oro. Du ser människor som är rädda, människor som är på flykt. Människor som lider. Gud, vi ber om din barmhärtighet. Vi ber att du ska förbarma dig över din värld. Att du ska förbarma dig över människor. Och vi ber, Herre, om hjälp att vara bärare av din kärlek, Herre. Hjälp att sprida din kärlek. Hjälp oss, hjälp mig, Herre, att få göra en skillnad där jag finns, Herre. Hjälp mig att få göra den här världen till en bättre plats, Gud. Vi ber, Herre, för vårt land. Vi ber för dem som far illa, Gud, de som står utan hem, de som står utan trygghet, Gud. Förbarma dig över dem. Vi ber för våran stad. Vi ber för dem som är hemlösa och lever på gatan eller i bilar. Herre, var nära dem med din tröst, Gud. Hjälp oss att hjälpa. Hjälp oss att bry oss. Vi ber, Herre, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Varsågoda och sitt. Då kan musiker och nattvardstjänare komma fram och ta emot gåvorna först. Ställ er en sån. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Kristi blod för dig. 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 Välkommen att ta del av det du vill i slutet av vår gudstjänst. Vi börjar med att stå upp tillsammans, så blir det lättare att röra sig. Så är man välkommen att sitta ner om man vill. Välkommen.